12 november och det är måndag och det är dags att sitta och podda med världens bästa Abris och världens bästa Tellqvist.
Nu ska han låna pengar igen.
Mm, verkligen är det någonting.
Nej, men jag är lite intresserad av, det var ju fars dag här på söndagen, och Abris, vad fick du i present av din eminenta familj?
Jag fick en bok.
Ännu en bok? Alla vill ge dig böcker.
Ja, hade du den också?
De tycker att jag är obelärd. Nej, den hade jag inte. Och den var skriven av en journalist här på Aftonbladet. Någon typ av deckare. Nu skäms jag lite grann, för jag kommer faktiskt inte
Pernilla
ihåg vad
Eriksson.
Hette. Nej, det var en herre. Men vi lämnar det. Det var inget namn som jag kom ihåg att jag haft någon kontakt med under tiden på Aftonbladet i alla fall.
Och Tellqvist, du fick kalsonger och strumpor.
Värdecheck på plantagen. Jag som är Mr. Miyagi och blomfantast hemma får sådana grejer.
Så var det ett litet hån mot dig att du inte bryr dig om att du inte har gröna fingrar?
Nej, jag har faktiskt gröna fingrar. Det är det som är grejen. Så att, det har gått i familjen rakt igenom. Från morfar och mormor rakt ner till morbror och mamma och alltihopa. Så att, jag tycker om att hålla på lite grann.
Vi ska inte ha en pappapodd här. Det finns ju andra plattformar som har sådana poddar, utan vi ska prata om det som vi älskar mest av allt. Ishockey och svensk hockey kan man ju fundera lite på. Hur mår den? Vi har ju tokhyllat den under flera år i rad, för vi har varit oerhört bortskämda med framgångar. Oavsett ålder, oavsett kön, oavsett turnering, så går svensk hockey som ett ånglok över hela världen. Men inte den här helgen. Och Abris, take it away. Vad var det som hände nu fredag, lördag, söndag här?
Ja, eller vad var det som inte hände kanske vi ska säga. Det var ju inte speciellt mycket segrar och inte speciellt mycket mål.
Men det var många landslag ute.
Ja, väldigt många landslag. Som vanligt de här helgerna så smattrar ju mejlen konstant från Svenska Ishockeyförbundet.
De har gjort någon deal med TT.
Ja, nu är det något nytt med TT där. Så att Fältenmark slipper vi skriva dem där nu, tror jag. Utan det är
på något annat sätt.
Ja, någon på TT är det väl i alla fall där. Nej, men det som hände var väl att vi i stort sett kammade noll i de fyra äldsta landslagen, kan man väl säga. Damkronorna, Tre Kronor, Juniorkronorna och Småkronorna. Så blev det ju, ja, segrarna var ju lätträknade där, och vi slutade bli i stort sett sist i varenda turnering. Så att det var väl en fiaskohelg så sett.
Om vi ska utbilda mig och våra läsare, Tre Kronor har alla stenkort på. Det är vårt finaste landslag för seniorer. Men sen så nämner du uttryck som Småkronorna och Juniorkronorna. Vad är det för någonting?
Juniorkronorna är J20-landslaget och Småkronorna är J18-landslaget.
Och J18, då får man högst vara 18 år, och i J20-landslaget får man alltså max vara 20 år då?
Ja, jag brukar räkna årgångar. Ja, men det är 99 och 00 som är Juniorkronorna, och då blir det följaktligen 01 och 02 då, som är Småkronorna.
Om vi stannar vid Eurohockey Tour, eller Tre Kronor var ju med i Karjala Tournament som det heter. Den genomfördes i Tjeckien och i Hartwall Arena i Finland. Hur stort är det att vara svensk hockeyspelare och dra på sig landslagströjan, Tellan? Och din syn som ex-spelare på de här små turneringarna, som man kan kalla det för?
Jag tycker Tre Kronor gör rätt som tar ner väldigt mycket debutanter i de här turneringarna, för att de får känna på hur det är att spela internationell ishockey. Så att jag tycker att de här turneringarna är bra. Jag tror att om man är äldre spelare så tycker man att det är lite skönare att vara hemma och ta hand om familjen. Så att där någonstans landar jag. Så jag tycker att de gör det ganska rätt att blanda lite grann och ta med mera nya spelare till de här turneringarna.
Jag får en känsla lite så här, om jag tar bort min titel som journalist, att det som lite svalt, kan jag tycka. Svårt att hitta till tv-tiden och svårt att hitta till vilken kanal och så vidare. Liksom då. Men det är ju från det perspektivet. Då. Men som spelare är man jättestolt då, har jag förstått. Jag har även läst Sanny Lindströms alster där om en hyllning till Tre Kronor. Då. Men bryr man sig om att det är lite svalt ute i folkhemmet?
Ja, men det är klart att det speglar väl lite vad, om man tackar ja eller nej. Men jag tror att det är en större grej för de äldre spelarna då, att man känner att det spelar inte så stor roll om jag är med eller inte. Men däremot de yngre spelarna får chansen att komma in och bära den här Tre Kronor-tröjan. Det är absolut det största man kan göra för att representera sitt land. Sen om turneringen är svalare inte, det är ju svårt som spelare. Och liksom, man måste ju ändå vara professionell, men jag tror att det är en så klassisk klyscha, så här, läropeng för de här spelarna och se vad det krävs att spela på den här nivån. För nu möter de ju inte kanske de bästa spelarna från världen heller, men ändå till exempel som mot Ryssland, så Ryssland har ju ett snäpp till. Då kanske man tar med sig den erfarenheten hem till sin klubbnivå och säger att jag måste nog öka på träningen, eller jag måste bli bättre på det här för att om jag ska kunna ta mig till NHL eller vad nu man vill ta vidare. Så att jag tror att det finns läropengar som sagt var i allt man gör.
Det finns ett klassiskt uttryck eller en floskel. Han håller inte på internationell nivå. Vad menar man med den?
Det man menar med den är väl att det finns ju olika varianter på den, men många är ju bekväma och kanske bara trivs hemma där man känner sig bekväm och spelar på en viss nivå, men helt plötsligt ska man börja tänja på sina egna kunskaper och såna grejer, och då för det är skillnad på internationell nivå också. Det går fortare, det är lite tuffare spelare, det är skickligare spelare, så att det är helt klart en till nivå eller några nivåer som vi såg nu efter helgen med SHL.
Helgen gick inte så bra. Det vill säga mejlen som du och jag Abris fick i alla fall var mycket förlust mot det, förlust mot det, förlust mot det. Och en snabb historik eller en snabb genomgång av svensk hockeys CV, så ger ju facit att vi har dubbla VM-guld på seniorsidan med 3 kronor. Vi tog JVM-silver i vintras för J20-landslaget. Och vi gick till semifinal i det som kallas för inofficiella U18-VM med vårt yngre juniorlandslag för hockey. Det vill säga vi är kanske bredvid Kanada världens bästa hockeynation sett i den senaste tiden. Håller det här på att vika ner sig nu, AB? Så har vi på att tappa greppet om världshockeyn?
Men problemet är att vi behöver inte bry oss så mycket om det här, och det är ju det som är problemet tycker jag lite grann. Att,
hur menar du då?
Ja, alltså det finns ju väldigt naturliga förklaringar i många av de här fallen till att det inte har gått så bra i helgen. Då. Tittar vi på 3 kronor till att börja med där, så har vi ju för det första inte plockat med det bästa vi har.
Men vilka
i
Ros. Saknar du då?
Ja, det har väl ett helt gäng där i KL i alla fall, med Linus Omark, Patrick Hörsley, André Petersson.
Fast jag tror inte att de var, jag tror de hade fått förfrågan om dem, men jag tror inte, jag fick en känsla av att de tycker, Omark tror jag själv har tackat nej.
Jag menar att de skulle höja kvaliteten. Ja. Att vi skulle vara lite bättre med dem. När vi inte ens har med Jonas Juhland, har gjort en jättehöst i Schweiz där, och inte heller, jag tror att man har valt den här gången att gå på ganska mycket yngre SHL-spelare.
Och lite nya namn också, för man vet ju vad Juhland gör i 3 Kronor. Han har ju spelat 70 landskamper.
Säkert. Ja, att man kanske testar de här lite längre fram på säsongen och känner på dem lite då, är de sugen att göra den här resan som det innebär, och eventuellt bli sidsteppad och lite så. Det kanske är svårt att svara på nu, utan då är det bättre att spara med de här lite äldre killarna till Sweden Hockey Games, som det hette förr. Det heter kanske fortfarande nu igen.
Nu tror jag att det är jag vet inte om man får se en reklam.
Nej, vi hoppar. Men det jag menar är att vi behöver inte bry oss om det här, och det är det som är lite min ingång i det här också, att jag tycker att visst, absolut, det, tittar man bara på själva händelsen så ger det säkert en del för de spelare som är med och spelar, men man måste ju också titta på vad kostar i andra änden så att säga, för SHL-klubbarna som dels måste trycka ihop sitt spelschema, dels få tillbaka skadade spelare i vissa fall och det ena med det andra. Så att, är det värt bara för att vi ska åka runt och testa lite spelare och spela 4 sådana här turneringar på en säsong? Jag tycker inte det. Champions Hockey League är också en sak som man skulle vilja väga in i det där. Att,
hur ser ditt Abris drömupplägg ut då?
Ja, men tittar på Euro Hockey Tour så tycker jag definitivt, som det ser ut nu med att där alla spelare kommer från NHL till VM, att 2 turneringar per säsong skulle räcka jättelångt för mig. Och då tycker jag man kan dela på dem där, så vartannat år så får Sverige ha en turnering. Och att två Ryssland och Finland i år då, till exempel, Tjeckien, Sverige nästa år. Då kanske man eventuellt till och med skulle kunna sälja ut de matcherna som var här hemma, om man kunde skapa lite hås runt det där. Jag tycker ett överflöd både när det gäller landskamper och den här Champions Hockey League-klubbturneringen där. Sen visst, absolut, internationellt utbyte är bra, det är nödvändigt, men just nu tycker jag vi får ut alldeles för lite av det i förhållande till vad vi ska lägga in. Och jag tror så här, Thomas, att det lilla SHL har fått gjort ganska exakt som man har velat, med allt från TV-avtal till kvalmekanismer, allting. Det man har gett tillbaka har ju varit den här, man har släppt spelare till landslag. Vad händer nu om SHL kommer att få ge vika på mycket i den här nya serieutredningen som kommer? Jag tror att man kommer att sätta mycket hårdare krav på det här med att släppa spelare till 3
Det är ju deras, vad ska man kalla för, knockoutslag som kan använda tillbaka.
Jo, men det är ju så. Och nu har man ju låtit använda spelare fritt till landslag i stort sett, på grund av att man har fått gjort i stort sett som man har velat i övrigt då, när det gäller allting. Och om nu de här kommer att ritas om, det här seriesystemet, och bli lite mer som Allsvenskan vill och som Hockeyförbundet vill, då tror jag att man kommer att använda det här knockoutslaget också.
För det är också, om vi backar bandet, var det ju så här som allting startade en gång i tiden. Tidigare var ju då alltså Svenska Hockeyförbundet, nu halkar vi in på de här avtalsfrågorna igen. Men vi ska dra lite snabbt så att ni förstår vad vi pratar om, så att det inte blir som rena grekiskan för er. Att en gång i tiden så fick ju då svenska hockeyklubbarna pengar när man släppte spelare till Alfa seniorlandslaget. Jag vet inte hur det var med juniorlandslagen. Men för, är det 20 år sedan då, Abels, eller? Vad är vi
med? Ja, något sånt, ja, är det väl.
20 år sedan så bestämde man att men vi hoppar det här. Ni får låna våra landslagsspelare gratis, sa klubbarna. Men då vill vi förhandla fram kommersiella avtalen för elitsen, som det hette då. Och förbundet tyckte väl, ja men det är väl lugnt. De var ju inte värda så mycket, de här kommersiella avtalen då. Så att det låter som jättebra. För det var jättedyrt för förbundet på den tiden att behöva betala. Jag tror man betalade, kanske var första gången du var med, Tellan, kanske mår det. Jag tror man betalade först något traktamente för varje spelare. Och sen stod man för någon typ av försäkring för spelarna också. Så att jag tror det var hyfsat dyrt för förbunden, alla de här små turneringarna som var. För förbunden var inte så starkt på den tiden.
Ja, man fick någon typ av lön. Det var inte så här supermycket, men man fick i alla fall några tusen. Ja. Men som jag som var ung då, så var det ju fantastiskt att kunna få en extra.
Och idag så får ju spelarna 0 kronor. Det vill säga, man har ju lönen från SHL-klubben då. Nu är den oftast, om man är med i landslaget, så är den ganska väl tilltagen.
Ja, nu får du bara bonus, men nu får du bonus om du vinner eller får medalj eller något sånt.
På VM,
på VM, ja.
Och det här är ju en stor uppoffring för klubbarna. Det är ingen snack om det. Luleå får tillbaka Emil Larsson, nu kanske skadad. Jakob Josefsson skadad för Djurgården.
Davos.
Man betalar höga
Davos
löner
med Anton Rudin.
Ja, absolut. En hjärnskakning där redan innan turneringen hade börjat. Och det här är också en jätteviktig tid för spelarna att vara hemma, köra rehab,
mörka
bygga
november,
fysiken
mörka november kommer.
Under de här uppehållen, så att vi kan kasta mycket skit på SHL-klubbarna, eller SHL rättare sagt och så. Men här gör det, de tvingas undvara en hel del på grund av de här landslagsturneringarna, som jag tycker är några för många.
Men det här är en uppbyggnadsperiod där, sista för att bygga upp musklerna som kanske har förtinat lite grann sen sommarträningen, och vara med och förebygga liksom mot slutspel.
Men tillbaka till kärnfrågan, svensk hockey, hur mår den? Ska vi bara liksom nonchalera det som händer i helgen, eller kan det bli så att vi har en lite sämre, vad ska man kalla det för, generationsväxling som kommer nu, är inte lika stark som tidigare, eller hur ser det ut med återväxten, Abris?
Ja, tittar vi på kort sikt på J20 juniorkronorna, som växt fram som kanske vårt mest folkkära landslag under jul och nyår i alla fall, så är det ju bekymmersamt. Det ser ju inte jättestarkt ut i år. Nu ska vara klart för oss att våran styrka, om vi säger våran då, med Sverige, är ju backsidan, där vi har ett riktigt stjärngalleri med spelskickliga offensiva backar. De var inte med i den här turneringen i Tjeckien på grund av att de spelade.
Vilka saknade du då?
Ja, Erik Brännström, Timothy Liljegren, Rasmus Sandin och Adam Bokvist. Och Rasmus Stalin kan vi inte räkna in. Så att det är ju som är grejen med det här laget, är ju backsidan, och där hade vi ju inte ens i närheten av ordinarie sidan. Men
och varför var inte de med då? Varför körde vi inte med bästa laget? Ja, jag förstår ju att vissa är i Nordamerika då, men är det någon här hemifrån som skulle varit med som Montén inte ville lira på grund av att den redan är klar?
Nej, det var det inte. Utan
han hade plockat med gräddan av Europa.
Fyra platser är väl i stort sett klara, och sen plockade med det som fanns till att slåss om de övriga då. Och forwardsidan, det är i stort sett det vi har, om vi ska vara helt ärlig, som var där borta och gjorde 2 mål på 3 matcher mot ett Tjeckien, Ryssland och Finland, som också har spelare i Nordamerika som inte hade sin absolut starkaste lag. Så att det är ju varningsklockor, absolut, att offensiven inte var bättre än vad den var. Nu påverkas det naturligtvis också av att backsidan inte spelat från bakplan och så, men 99-kullen är sedan länge känd som ganska svag. Vi har Isak Lundeström som är den stora forwardstjärnan, som är Anaheim, som vi inte heller får loss. Vi har Fabian Zetterlund som var med förra året, som är korsbandsskadad nu och som är osäker inför turneringen. Så att de som var i Tjeckien nu, det är de som ska göra det offensivt för oss i Vancouver och Victoria också. Och det är
lite Latcho och Benström som öser in mål och sådär, som man tycker liksom är ordinarie i SHL då. Han borde ju vara stjärna i de här små Eurohockey-tour-turneringar, om man kallar för det.
Ja, men jag har ju tjatat om det här. Jag har ju varit på rätt många JVM-turneringar nu och sett vilken nivå det är där. Och det
en
är...
annan typ av hockey också.
Ja, en annan typ av hockey, men det krävs ganska mycket. Ta Elias Pettersson förra året. Han var med två år i rad. Första året hade han riktigt tufft. Förra året dominerade han inte heller där borta. Det är en grymt hög nivå när du är med och slåss om det här sista steget, guldet, finalplats. Då räcker det. Du ska vara riktigt bra i SHL för att du ska kunna göra avtryck i ett JVM också. Jag har ju tjatat om det tidigare. Kvaliteten i SHL och allsvenskan har sjunkit successivt också. Va? Så att nu räcker det nästan inte med att vara bra i SHL. Eller det är ingen garanti för att du kommer dominera i ett JVM. Utan det är en jättetuff miljö.
Men i kärnfrågan då, om vi går tillbaka till den. Hur mår svensk hockey, så måste vi väga in eller ha med att vi alltså har 80 spelare som är lirar i NHL just nu. Vi kanske har, nu killgissar lite, 40-50 spelare, 60 spelare kanske i AHL. Mm. Vi har säkert 20 spelare i Schweiz, 20 spelare i KHL. Det är väldigt många spelare ute. Och det måste ju vara ett kvitto på att vi är en sjukt bra leverantör av duktiga hockeyspelare. Mm. Och hade vi kunnat nyttja de här, i alla fall de borta i Nordamerika, så kanske det varit en helt annan sak än de här Eurohockey-tour-matcherna.
Ja, men definitivt, det är ju så, det är som Abels inne på, det är generation, vissa generationer är starkare än andra, inget snack om det. Så det går väldigt mycket upp och ner, och som du säger, vi har ändå vunnit två VM-guld och gudans måste. Team 17 vann brons.
Ja, vi har en draftet också, Rasmus Dahlin, ja, för andra gången någonsin.
Ja, och väldigt många skickliga spelare som tar för sig borta i NHL just nu, så att jag är inte orolig för generationsskiftet och sådär, så att...
Det finns lite positivt från helgen i alla fall. Det var inte alla lag som, eller alla landslag som vek ner sig. U17 tog ju brons här. Det är en speciell turnering i U17. Det är ju U16 finns ju först. Det är då 02-orna i år då egentligen då. Men de bästa 02-orna tror jag spelar med U17. Och de tog ju brons i sin turnering. Det är en speciell turnering som Kanada ställer upp med två lag, röd och blå. Men det var ju ändå ett steg framåt, om man kallar för det i alla fall. Att där ser det ju i alla fall ut på den sidan. 01-erna och de bästa 02-erna. Vi har ju Lucas Raimund och Alexander Holst där som 02-er som är riktigt duktiga. Som om de fortsätter med sin utbildning att de kan bli bra. Och sen hade vi ett damlandslag. Eller ett juniordamlandslag som gjorde bra ifrån sig.
Ja, Team 18 där som har gjort bra ifrån sig. De slog Finland med 2-1 i matcher. Det verkar som att den generationen som kommer upp där kan bidra till att damkronorna blir bättre. Problemet där är ju om de vill fortsätta spela hockey liksom. Det behövs ju resurser för att ta hand om de här tjejerna liksom, under längre tid. Men det kommer till uppenbarligen en bra generation där underifrån som kan kliva in och leva på. För att det är ju tyvärr så på damsidan att många lägger av. Det finns ju de bästa 91-erna som skulle vara nu liksom, till exempel Tina Enström, Isabel Johansson, Clara Muren och Cecilia Östberg som skulle vara toppen av sin karriär nu. De har ju lagt ner liksom, på grund av att det finns inte resurser att fortsätta spela. Så där är
det någonting...
är
de 26-27 år.
Precis,
alltså.
När de ska vara i sitt prime liksom, och leda damkronorna. Och då, de behöver ju behålla de här toppspelarna om de ska fortsätta spela. Liksom. Och där behöver ju svensk hockey också se över så att det inte bara blir en killsida om man säger så.
Mm. Vi har ju också ett J18-VM på hemmaplan i Örnsköldsvik som kommer upp här i april, samtidigt som slutspelet går in i ett skarpt läge för övrigt, och tajmingen där är lite illa, men det är svårt att hitta kanske en lämplig tidpunkt då. Men det där landslaget, vad ska vi ha förhoppningar på det? Alltså, det är ju det som är något år yngre än det landslaget som du hårdbevakar Abis då, men är det risk för plattfall där uppe?
Nu valde man ju att skicka Raimond och Holst på U17 VM-et.
Du menar att de kan färga in nu?
Ja, det är jag helt övertygad om att de gör, att de även spelar en viktig roll där. Så att jag tror inte att vi blir någon slagpåse där uppe. Sen om det räcker hela vägen, det är ju svårt att säga också. Det blir väl en, det har ju varit slutspelet där, så kan det ju vara tufft att få loss vissa spelare också. Det har ju hänt att vi har fått åkt utan vissa spelare till U18 VM på grund av att de håller på med sina klubblag. Så det är lite svårt att bedöma nivån där. Kanada vet jag ju under U18, de kör ju aldrig sina bästa där, utan de spelar i sitt slutspel Linka, borta. De kör i Ivan Linka på hösten där, så att nej, nog kommer väl Sverige att vara med och slåss om en medalj där, jag är alldeles övertygad om.
Från svensk hockey är det inte långt till titeln Sveriges bästa hockeyspelare. Och då tänker jag inte på vem som är bäst i SHL, och jag tänker inte på vem som är bäst i schweiziska ligan av svenskarna och så vidare, utan jag tänker på det här liksom underbara diskussioner man kan ha vid fikabordet eller prata med frugan på kvällen, någonting sånt där. Vem är just nu den spelare med inte svensk pass, det blir också fel att säga, för vi har ju spelare som har dubbla pass och kanske kanadensiskt pass, men vem är den bästa svensken i hockeyvärlden just nu? Och har du haft den diskussionen för kanske 20 år sedan, så hade det blivit den här klassiken Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström. Och hade vi haft den för kanske 30 år sedan, så hade vi pratat om Mats Näslund, Håkan Loob, Börje Salming och så vidare. Men just idag, 2018, november 2018, vilken svensk är bäst i världen på den underbara sporten ishockey? Och eftersom jag har micken och jag har manuset framför mig, så får jag ju säga mitt namn först, och så ska vi säga varsitt namn. Och vad säger ni? Ska vi komma fram till ett gemensamt namn, eller ska vi ha tre namn där ute?
Jag tror vi kör tre namn, för jag tror inte vi kan komma överens om det.
Nej, smaken jag tycker också. Olikheter förhöjer.
Och hur är det? Får du köra en djurgårdare Tellan, och får du köra en Gävlebo Abris, eller får man rösta med klubbhjärtat?
Får du köra någon från Leksand då? Eller?
Ja, jag vet, det är det jag frågar.
Nej, jag tycker vi absolut inte att vi kan gå på någon sån här lokalpatriotism här, utan här ska bäst ska vara bäst.
Här ska vi vara neutrala alltså.
Ja, ja, absolut. Det är ju ett grundkriterie i det vi håller på med.
Och jag kan säga att varför jag funderar på den här frågan, det var lite att jag tycker att det är lite öppet nu. Jag tycker att vi har en del nya namn, och jag tycker att de här klassiska namnen som har liksom dominerat förut, jag tänker på Erik Karlsson, Henrik Lundqvist och så vidare, att de är sjukt bra hockeyspelare, men kanske inte har riktigt samma nivå som förut. Och mitt namn, den spelare som jag just nu tycker är den bästa svensken, och jag är lite färgad av NHLs priser från i somras, där Victor Hedman utsågs till bäste back. Han vann alltså Norris Trophy. Nu har han haft en tuff försäsong, men när jag såg hans Sven Tumba-mål här från helgen, han åkte solo genom hela motståndarförsvaret, så kände jag att nej, jag tycker nog att Victor Hedman är vår bästa hockeyspelare just nu. Och då menar jag på hans ledaregenskaper, jag menar på hans fantastiska kunskap som back, hans skridskåkning och vad han betyder för Tampa. Han har inte lyckats vinna Stanley Cup med Tampa. Det kanske är Tampas säsong i år. Det kanske står mellan Tampa och Pittsburgh och Nashville. Men just nu så tycker jag att han är Sveriges bästa hockeyspelare, alla kategorier.
Mm. Ja, inte just nu är han väl inte det, men han har en potential.
Nej, just nu tycker jag att han är Sverige. Okay. Jag tycker det. Ja.
Minus fem.
Är det okej att ha en åsikt, eller vill du registrera mina åsikter?
Ja, det vill jag. Mm. Va? Har du kollat upp dina åsikter mot någonting annat? Det är klart du får en åsikt.
Vadå, är du med att han är minus fem? Men det har vi ju slagit fast att plus minus statistiken var inte så viktig, va? Eller?
Där borta är han jätteviktig. Däremot så måste jag ju frågasätta det. Men han har ju en jäkla skill. Och sen har han ju sina ritualer inför också, som vi ska gå in på kanske lite
ja,
senare.
Precis. Men, Victor Hedman säger Thomas Roos. Ja. Vad säger Mikael Tellqvist?
Jag bollar över en till Abris först. För jag är yngst här, så jag känner att jag tar min sista här, beroende på vad han säger.
Då får jag köpa uppstuds lite här. Nej, för mig är Niklas Bäckström outstanding. Jag tycker att han har
han inte på Ovechkin att han dunkar in puckarna?
Nej. Men han har ju en dimension i sitt spel som jag bara älskar. Och det är ju den typen av spelare som jag tycker är så fascinerande att titta på. Henrik Sedin, Henrik Zetterberg, Niklas Bäckström. Det är poesi att sitta på läktaren och titta. Vi har haft förmånen att sitta och följa de här spelarna hyfsat nära håll, även om vi inte bevakar NHL, men när man varit med landslag och sånt här, och sitta i en arena och se dem spela. För det första är det något helt annat än att se på TV, men att se hur de tänker och hur de hela tiden steget före och hur de kan läsa spelet och hitta medspelare. Det jag tycker det är så vackert, så att det är hockey för mig.
Nu ska vi säga att vi väljer ju alltså mellan liksom kanelbullar och vinerbrödslängder, det vill säga vi väljer ju mellan godis och choklad.
Ja, men det vart ju lite lätt för mig nu i och med att både Henrik Sedin och Zetterberg har lagt av. Annars har jag varit svårare. Nu känner jag, nu finns det liksom
Erik Karlsson.
Ja, men det är ju inte det, alltså, det är den här typen av spelare.
Det är för långt. Ja, landsprovet.
Ja, det är väl tydligt med också. Som kommer från Njurunda eller Örnsköldsvik eller från Mackmyra som Niklas gör.
Ja, men slump spelar som ingen roll. Val,
så,
det,
ja. Så, helt ja, Mackmyra till och med, va? Så vart det ju enkelt. Var jag någonstans där? Jag skulle prata om ja, Niklas där.
Ja, du är inne i
jag var inne,
där.
Jag var inne, va? Vad sa jag?
Mitt i hyllningen.
Ja, mitt i hyllningen. Där kom ni av när jag började snacka om Valbo och Gävle och grejer igen. Där, liksom. Hockeyn är större än såg jag. Jo, Erik Karlsson nämnde det. Ja, ja nej, men det är ju just den här, det här lilla, alltså genierna. Erik Karlsson är också otrolig spelare. Det är ju ingen snack om det. Men nu vill jag lite mer förälskad i center forward också. Jag ska erkänna det också. Så att det spelar ju också
sen
in.
Sen har han ju haft, alltså han blev ju hyllad här för 600 assist precis. Och de här highlights-filmerna.
Såg de bakom ryggen, bakom målpassning. Ja. Bara morser där. Och så alltså, nej, men för mig är det en dimension.
Kommer Bäckes bli bättre eller har han passerat Zenit?
Nej, men jag tror att han kommer att hålla den här. Sen om han blir bättre, det är väl svårt att säga. Men jag tror inte att han kommer att bli så mycket sämre. Det tror jag inte. Utan han kommer nog att hålla en 3-4 år minst till. Det tror jag.
Du har slagit fram två alternativ som ni som lyssnar på det här får gottare i och fundera på vem tycker ni är bäst och så vidare. Och det är också där att utse vem som är bäst på hockey. Ja, det är helt omöjligt. För det är inget prov de gör med någon typ av facit. Det är inte så att de ska ta någon körkort och måste ha 52 poäng. Och den som har mest poäng är bäst i körkortskunskap. Utan det här är ju liksom väldigt personligt vad man tycker är en bra hockeyspelare. Men man kan väl säga att vi har tagit fram två stycken hittills riktiga godbitar.
Ja, det tycker jag verkligen. Så det är ju, crème de la crème här av svenska hockeyspelare just nu.
Och en forward och en back. Och sen så lyssnar vi till för detta målvakten Mikael Tellqvist. Vad du tar fram för bästa svensk just nu i världshockeyn.
Det är klart vi måste ta in en målvakt. Det är ingen snack om det. Vi måste ju jämna ut den här processen. Det är ju ingen snack. Och du får väl säga häpp innan nu ska göra något med målvaktsnapp här.
Men du, hur... jag vet ju jag tänker på när jag liksom tar ut den som jag tycker är bäst. Hur resonerar du när du fick den här uppgiften igår? Hur googlar du eller ligger du ner i sängen och tittar upp i taket? Hur når du fram till vem du tycker är bäst på hockey just nu?
Jag resonerar så att jag tycker att man ska ta med i insikt hur laget spelar, hur laget är uppbyggt i den prestationen också. Inte bara liksom Bäckis alla ära, men han spelar med ganska bra hockeyspelare också. Viktor Hedman spelar också ganska bra hockeyspelare, så det är därför jag går in och väljer målvakt. I jättetråkigt som du säger innan, men Henke Lundqvist, för att det laget som han spelar framför är inte i närheten av flera andra lag där borta i NHL också, och han ligger fortfarande på en räddningsprocent på över 92 och bär här laget på sina axlar just nu.
Han har OS-guld och VM-guld. Kommer han få vinna Stanley Cup någon gång?
Ja, inte som det ser ut nu. Jag tror inte laget har en kapacitet att gå hela vägen, och då måste han spela på en sån Dominik Hasek-nivå när han stod i Buffalo där när han gick till Stanley Cup-final. Det vet jag inte om han har det i sig, men samtidigt så är jag grymt imponerad att han år efter år efter år bara betar på och stannar kvar och kämpar och visar faktiskt någonting som vi snackar om, klubbhjärta. Han kunde lätt ha gjort någonting och sagt att han skulle gå vidare till någon annan klubb liksom. Blivit bortbytt, så att, nej, men jag är imponerad av Lunkan faktiskt. Jätteimponerad att han bär det här laget på sina axlar. Och en helt okej start får man väl lov att säga för Rangers i år jämfört med vad många trodde.
En 36-åring som är Sveriges bästa spelare, det är som med oss, Thomas. Det är bästa åren bakom oss.
Man funderar på när man ska sammanfatta Henriks karriär hur stor han kommer bli. Och jag tänker också liksom lite i New York-perspektiv då. Han har alltså spelat, hur många NHL-matcher kom du upp i, Tellan?
Ja, jag fick faktiskt papper här häromdagen. Jag spelade 120 matcher, men som målvakt så får du även registrerat när du inte spelar utan du är med i line-upen. Så det var 375 tror jag fick till slut.
Och just nu så är Lunkan, eller kungen, eller Hank, eller Henrik, vilken namn man nu väljer på den fenomenala målvakten, har spelat 118 NHL-matcher. Fantastiskt mycket som målvakt. Och i samma klubb också.
Vad sa du? 118?
Nej, 818. Fel av mig. Ja. 818.
Vi lyssnar på vad du säger. Ja, det är bra.
Jag vill ta det på min elitprospektsida nu.
Jag ska bara kolla om du var med. 818 matcher står det gameplay. Och sen har han säkert lämnat någon match. För han har inte fullföljt 818. Utan han har bara fullföljt 805 matcher. Så det är kanske 13 matcher som han har blivit utbytt då. Mm. Vad gör honom till en så bra målvakt förutom vinnarskallen?
Han tävlar hela tiden.
Det är vinnarskallen där, ja. Alltså. Men han alltid måste ju vara bra på att stoppa puckarna också.
Jo, men det är ju. Men har du det där tävlingsmomentet så att du aldrig ger upp. Du ser ju, han har en ganska ortodox, om man säger så, målvaktsstil om man jämför med målvakten idag liksom. Det är väldigt mycket, det är ganska mycket flaxande, det är liksom han hamnar i positioner ibland som inte är liksom, men det är, han jobbar liksom på varje puck. Han ger inte upp, han använder sina ögon på ett väldigt fint sätt och hittar puckarna.
Men nu om vi sitter om 10 år och gör säsong 12 av Hockeystudions podd, tror jag att vi lutar oss tillbaka och säger då att Henrik Lundqvist, ja, det är Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna.
Nej, jag tror målvakten har ett problem att få den titeln liksom. Men han är ju definitivt den bästa målvakten vi haft genom tiderna, det skulle jag säga.
Mm. Hade Pelle Lindberg, det var ju 33 år sedan här, häromdagen som han tyvärr avled den här tragiska trafikolyckan, hade han kunnat nått samma nivå?
Det hade han säkert kunnat göra. Eller han var ju redan på den nivån. Han vann ju Vessina också, som Lunkan har gjort också. Så att, och det är väl de enda två målvakterna som vi har som har vunnit den
titeln. Pelle var ju första europé också.
Absolut. Så att jag menar, det hade han definitivt kunnat göra. Men som jag ser nu också, med tanke på hans meritlista, vad han har vunnit, VM och OS och sådana grejer, så är han nog den bästa vi haft.
Då har vi alltså en målvakt, Henrik Lundqvist. Vi har en back, Viktor Hedman. Och så har vi en center, eller en forward, i Niklas Bäckström. Tror vi får se de här tre tillsammans i ett landslag framöver? Eller är den tiden förbi?
World Cup pratar de väl om nu, var det 2020. Så det är väl den chansen vi har, känns det som, med att få med Lundqvist där också. Så då tror jag att vi får se dem tillsammans, om det blir en realitet inom ett eller två år där.
För jag tror inte att han kommer tacka ja till någon mer VM nu
när han går också. För de kommer ju, Rangers kommer troligtvis missa ställen kapp, kan vi säga så?
Nej, jag tror att han har gjort sitt på VM-nivån, och nu när Joel också är borta så har han liksom ingenting egentligen.
Så där, vet jag, blir så ledsen inombords. Jag kommer alltså aldrig få se Henrik Lundqvist på ett VM. Jag tycker,
du får väl gå upp på nätet och kolla Lundqvist.
Jo, men jag vill se han stå svettig längst bak där och slänga sig som en handbollsmålvakt. Och du vet, han räddar ju, han gör ju omöjliga saker där ute. Och jag tycker så tråkigt när man förstår att. Jag kände samma känsla när Forsberg och kanske inte Lidström, för backar var ju lite annorlunda, men Forsberg och Sundin, när man förstod att man aldrig skulle få se dem i Tre Kronor längre. Alltså det, jag blir lite ledsen.
Mm, jag förstår det. Men det är fina minnen också. Det är därför du får skriva någon bok här sen. Va? Ja, dina minnen. Dina VM-minnen.
Precis, Viking. Ja, precis. Ja. Ja, vi får se om han kommer kanske i World Cup 2020. Då är han alltså 38 år. Det är ganska många år för. Tror han håller då? Alltså funkar det att vara bäste svenska målvakt med 38 år?
Han börjar ju få lite krämpor. Det märkte vi också med knän och höfter och såna här grejer. Men han verkar ta hand om sig på ett bra sätt. Och så länge huvudet är med, det är ju ofta där det händer. Liksom. Så länge huvudet är med, då kan man fortsätta pressa sig själv på somrar och på träning och såna grejer. Men så fort huvudet och den här inställningen försvinner, då är man borta.
Ja. Har du spelat med alla de här tre som jag tagit fram nu? Hedman, Bäckis och Lundqvist?
Ja, Hedman vet jag faktiskt inte om jag spelar med, om jag är riktigt ärlig.
Nej.
Det måste jag faktiskt kolla upp. Men vi har ju träffat Viktor, har gjort. Men de andra två,
alla är ganska trevliga, ödmjuka och sådär.
Var liksom. Jag skulle säga att de flesta hockeyspelare, det finns väl någon som man har stött på som...
Nämn vilken!
Ja, precis.
Ja. De håller på att förhandla just nu, kan man väl säga. Så mycket kan man väl säga.
Okej.
Är ni med?
Ja, vi är med.
Då vet ni vem jag menar. Men men svenskar rent generellt har ett väldigt bra rykte borta i NHL faktiskt. Vilket är någonting vi ska vara stolta över. Och de spelarna vi lämnar över nu också, de här yngre, Idalin och Pettersson, också är väldigt ödmjuka, fina killar. Så att det är någonting att vara stolt över, att vi inte bara producerar bra hockeyspel utan bra människor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Någonting som jag alltid fascineras av, nu sa jag fascineras, Abris, du säger någonstans, jag har fått bassning för att jag ser fascineras av alldeles för mycket, så att du ska försöka hitta en synonym till fascineras. Vad finns det för synonym till fascineras? Imponeras, tycker det är häftigt. Vad har ni för bra synonym till fascineras?
Oj. Överraskas av det, ja, inte överraskas. Riktigt heller, men nej. Det stämmer ju inte riktigt där. Men, ah, du,
men det jag tycker är häftigt när jag ser många uppvärmningar, jag vet inte hur många uppvärmningar jag sett inför hockeymatch, är hur många olika saker eller tics eller ritualer eller tvångsritualer, tvångstics som hockeyspelare har för sig. Jag tänker bland annat på Viktor Hedman som står och slår med sin klubba, hackar då materialförvaltarens hand kan man säga, liksom försöker träffa mellan fingrarna där när han står och slår med klubban mot sargkanten. Men, och det här finns ju tusentals av, och jag ser ju bara toppen på ett isberg. Så vi har ju en medlem i vår podd här som har varit med väldigt många år. Är det 20 år på seniornivå?
Ja, på som professionell nivå som har fått betalt för att spela hockey.
Det här med tvångstics och uppvärmningsritualer, vad är det för något för dig?
Det är väl någonting att man känner sig lugn innan matcherna, att man får kommer in i någon mode där man känner liksom att nu är det game time. Liksom. Vissa har att de har måste ha kostym och slips på sig när de går till matcherna. Eller vissa har
men är inte det kostym att man ska se väldigt dressad ut? Eller?
Ja, i NHL så är det ju det, men här i Sverige så kan man ju i stort sett klä sig lite grann hur som helst, förutom om de är borta och reser på borta turnéer. Då brukar man ha lite mer gemensam klädsel, annars brukar det vara det som man vill ha på sig själv.
Men varför hockeyspelare det? Det är ungefär som om du åkte hit, Abris, du tog ju tåget hit idag, så skulle du vara tvungen att stampa 5 gånger med din högerfot när du går av på centralen för att kunna göra en bra podd. Är det så man ska jämföra med?
Jag tror nog att ju högre anspänningen är...
Så men det här, vi har ju en anspänning inför det här.
Ja, men jag tror inte att det går riktigt att jämföra ändå. Och, jag tror att hockey handlar mycket om koncentration, göra det som finns i ryggmärgen, utföra de saker man har gjort miljoner gånger på träning, och då krävs det att man kommer in i ett visst sinnestillstånd för att göra det på bästa sätt. Och då kan det här vara ett hjälpmedel just för att hitta den där bubblan som man vill vara i. För vissa.
Det är väl en typ av trygghet liksom man går in i. Det kan vara liksom som när vi spelar in den här chattgrejen, att du känner att du måste ha med dig datorn eller vad som helst, att du känner att du måste, om du vill kolla upp och dubbelkolla någonting, det kan vara en sån grej. Eller vad, att man kollar upp saker innan man pratar om det liksom.
Men vad har vi för tics då? Jag vet ett tics som Abris har.
Vad kan det vara?
Ja, men Abris drar alltid upp tröjan ovanför ovanför jag drar upp tröjorna som man har.
Så kollar på vad vi faktiskt
gjort. Tics, tänker jag. Alltså, det är väl det som är omedvetet.
Jo, men du gör redo för krig, är det inte så?
Ja, precis.
Kavla upp armarna.
Ja, men så känner jag.
Nej, men det är ju, för mig är det ju mer om de här sakerna som man gör medvetet då, i så fall. Att man står och slår med klubban som Viktor hemma mellan fingrarna. Eller
då,
att
fast
man,
du måste väl dra upp tröjan medvetet, gör du inte?
Nej, det är faktiskt helt omedvetet.
Du biter på den här glasögonen, Mark, massa
gånger. Ja, men det gör jag. Det är väl en grej att jag är lite nervös och lite anspänd. Vad kommer nu? Och så är det ganska skönt, och så känner jag mig lite som Leif G.W. Persson.
Fast det är ju mer omedvetet man gör, tror jag. De okay. grejerna vi pratar om
men,
nu.
Men tics, menar du det är helt medvetet då?
Ja, men det är ju inte, ja, det är ju.
Det är ju inte på det sättet, men vi pratar om det som jag vet inte om vi ska skilja på tics och ritualer. Alltså, jag vet inte vilket riktigt du syftar på nu, om det, för tics är väl något kanske som inte, det är väl något man gör som inte är medvetet, men jag tänker att du menar det som hockeyspelare gör ritualmässigt för att komma i en viss sorts stämning inför matchen. Ja, och det är väl många gånger väldigt, väldigt medvetet. Det är ju mikroskopiskt inställd på vilken skridsko som ska knytas och hur man ska stretcha på isen och vilken ordning man ska åka in på isen och allt det där. Så det är väl väldigt utstuderat.
Exakt. Vi glömmer tvångstext och låser oss fast vid uppvärmningsritual. Och Tellan, vad har du för roliga minnen där från lagkamrater? Eller vi börjar med, vad hade du själv för saker för dig matchdag som du var tvungen att göra, för annars så blir det katastrof?
Ja, på slutet så hade jag faktiskt inte så mycket saker som jag var tvungen att göra. Jag gick bort ifrån det på grund av att det kunde hända saker under dagen, och händer saker under dagen så blir det svårt. Men jag tejpade alltid min klubba på morgonen så att den var klar när jag kom till matchen. Allting skulle vara klart när jag klev in i omklädningsrummet. Så det var väl någon typ av ritual som jag hade. Alltså jag slipade skridskor, hängde upp all utrustning precis som jag ville ha.
Känns som en god förberedelse.
Ja, precis. Det var väl en av de grejerna. Så jag var ganska tråkig på så vis och sätter på mig på skridskorna på ett speciellt sätt. Utan det var liksom normalt. Men jag kommer ihåg i Toronto så var det en kille som hette Darcy Tucker som alltid skulle ha en mängd tuggummi i munnen från materialen när han klev in på isen. Så materialen där fick ta typ 7-8 tuggummin och gjorde en liten boll till han. Och sen gick han fram
nya till tuggummin, eller?
Nya tuggummin. Jag stod inte och tugga på dem innan.
Nej, nej.
Det hade varit lite vidrigt faktiskt. Men och sen fick han då stoppa in det i munnen på honom. Så det var en rejäl boll in i munnen på honom.
Ja. Och vågar du fråga honom, det var ju en legendar och en veteran det här i NHL, men frågar någon gång, varför gör du så där?
Jag var väl så pass ung så jag tyckte väl mer att han var lite knäpp som gjorde sådana grejer, men vad som gjorde att han blev redo fick han ju göra liksom, det var ingen snack om det. Sen finns det ju andra historier också. Det var ju, när jag kom till Kazan där, så fanns det ju stories om en målvakt som faktiskt spelade på landslagsnivå också, som tog sig en liten jäkel innan matchen han skulle gå in på för att han skulle få lugna nerverna.
Ja.
Den är bra.
Ja. Och han gjorde en skanåker kan man säga, innan skanåker gjorde sig redo för sin krig då, att skjuta där, att liksom lugna ner sig lite då.
Tog han också en hutt innan han
sköt? Ja, någon öl vet jag i alla fall han tog i alla fall.
På OS och sånt också.
Ja, när det var tillåtet. Shit. Sen så inför de regler för det här, men nu pratar vi ju 70-tal också, det har hänt mycket sedan dess.
Det har ingenting med att han har ett vapen i handen att göra, utan det var liksom mer att det var liksom
andra saker. Nu gör jag en rörelse med handen där som att jag håller ett vapen. Det är väl klart att en halv folköl, pulsen går ju ner när du ska hålla sådär.
Och du tror att det var folköl bara?
Jag var ju 5-6 år på den här tiden när han var kung så att säga. Men jag tror väl att alkohol rent generellt tyvärr kanske ibland ska man säga kan ha en lugnande inverkan på folk.
Men en hutt i omklädningsrummet, nu snor jag uttryck av dig Thomas, fascineras jag av där. Innan gick ut på isen så tog han sig en liten jäkel.
Innan värmningen.
Innan värmning, ja. Jaha, okej. Okay. Så inte inför match utan inför...
Jo, nej, men värmningen innan match.
Jaha, ja, okej. Så 40 minuter före match där så...
Han var så pass nervös, han smög lite mer men grabbarna såg det igenom det. Så han hade någon liten flaska.
Vågar någonstans. Man reta honom eller stöttar man honom i det? Alltså förstår jag menar, hur funkar ett grabbgäng i det här sammanhanget då?
Jag tror att det blir den här klassiska så länge, som jag sa innan, så länge så han gör sitt jobb så får han göra vad fan han vill.
Men måste man inte på dåligt? Alltså förstår jag menar? Alltså, det, måste
ja, men det är inget bra beteende. Alltså behöver man ta sprit innan man ska spela så tyder väl på att man kanske har lite problem utanför också.
Testar du inte någon gång då eller?
Och köra någon sprit också, innan? Ja. Nej, jag gillar fan inte sprit så jättemycket faktiskt. Men,
vi ska inte skratta, det är fel att skratta.
Ja, sen har man väl...
Men däremot så har man ju tagit någon sån här shot som man har fått liksom från läkare där borta som hette så här, Don't Sleep heter den.
Okay.
Som gjorde att man vaknade till. Det var koffein.
NHL menar
du? Nej, KL. Så här, koffeindrink gånger 10 liksom.
Jaha, mycket alltså en superstark kaffedrink alltså.
Ja, precis.
Men det var ingen alkohol i den eller?
Nej, det var ingen alkohol i den.
Nej.
Men i AL så var det ju många som tog såna här efedrintabletter, Sudafett som det heter där borta. Ja. Kallar de för Scooby Snacks kallar de det för liksom. Så det var bara för man skulle vakna till liksom.
Men du gjorde ju några säsonger där. Var det bara han som tog? Du var inte med om några fler som tog en liten hutt inför match?
Nej, jag har inte sett det själv heller så det ska, men det är liksom, men just, nej, inte på rinken i alla fall, men har jag inte sett. Det är mycket möjligt att när man har kört bilen ner liksom till rinken att man har någonting i bilen och tar innan man går in och, så det är väl inte omöjligt. Men det är ganska långt innan också. Jag vet inte om det hinner väl gå ur kroppen.
Min hjärna går ju på helspinn och sådär. Men jag får ju gissa ibland i omklädningsrummet att när ni står där en timme innan match, det vill säga när ni står i omklädningsrummet, ni börjar sätta på er utrustning, att det är nästan helt bisarrt det som sker, för att alla ska göra på sitt sätt och ingen vågar störa någon annan för då kan någon bli irriterad. Är det lite så att det är ganska tätt, att det är ganska vad som man kallar för pressat på något sätt i omklädningsrummet? Eller går man runt och daskar varandra arslet och småtacklas och garvar? Eller hur är känslan där?
Det beror lite på vilken typ av människa. Sen är det ju alltid roligare att reta dem som är extra mycket noggranna med sin ritual.
Och gömma grejerna.
Ja, jag vet att det fanns en spelare i Djurgården. Brodin är ju väldigt noga med sin utrustning, liksom hur det ska ligga och såna grejer och ritualer. Så att, det vet, kommer jag ihåg att det fanns ju spelare som tyckte det var extra kul att vara på hand lite extra. Så här,
och gömma skostöret.
Ja, sen finns det ju faktiskt en oskriven regel just det här med att så här, practical jokes precis innan match.
Det gör man inte.
Det gör man inte, utan det gör man oftast på morgonen eller på så vis. Liksom. Det kan ju vara att man gömmer någonting i hjälmen eller någonting. Om man ska ta emot hjälmen så står en kaffekopp eller någonting. Vattenkopp är det ofta att man drar den, så får man allt vatten över sig och sådana grejer. Så en klassiker. Raklöder i handskar.
Men det är bara för att det inte ska bli en katastrofscen där?
Ja, men man lägger ju väldigt mycket tid på att koncentrera sig inför matcher också. Det, men du är ju det sagt, du är där 2 till ja, vissa är där 3 timmar innan match liksom, och ska man då, vissa klarar inte av det riktigt.
Ja, men jag vet ju att du har ju blivit utsatt för practical joke. Jag vet inte om det var matchdag, men de gömde ju dina travklockor, dina lagkamrater i Vålerengen där, för att liksom störa dig.
Ja,
och nu vet jag inte om det var en uppvärmningsritual då, men det var ju någonting som du vart väl, ja, du vart väl inte så glad över det?
Nej, det var på lördag eftermiddagarna där som de våldgästade mig ibland och stal mina tidtagarhus som jag satt och Alla som håller på med trav vet ju att det är viktigt att klocka värmningar och sådär och se hur fort de springer, om de är i bra form, om det ser lätt ut och sådär. Så det satt man och gjorde där då. Men det vill de sätta stopp för. Ja. Så det har jag fortfarande inte glömt.
Vad tog du tid på då? Det här var intressant.
Ja, man kunde klocka, typ de gjorde en liten rush då på 300 meter eller någonting, så skulle man klocka hur fort de sprang då.
Drog du upp ärmarna innan dess när du tog tag i klockorna?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg vad jag gjorde, men det gjorde jag säkert. Men jag har ju ofta skjorta på mig, så att, det kan ju vara att jag hade det också. Så att, ja, jag vet inte. Men den sitter som en liten tagg fortfarande i hjärtat faktiskt.
Ja. Roligt det här med, sånt här gillar jag, det man inte riktigt får se. Jag älskar när du hjälper oss och guida oss genom hur det funkar som elithockeyspelare, Tellan. Jag biter alltså på mina glasögon och Abris drar upp ärmarna på tröjan. Har du sett något roligt med Tellan som han gör gång på gång?
Jag är perfekt, jag gör inget.
Jag brukar lyssna mer på Tellan än att titta på honom faktiskt.
Ja, jag har inget, det är jättetråkigt.
Definitivt.
Är du så här liksom balanserad och har koll på allting så att du inte gör någonting? Jag tycker inte du kliar ögonen så mycket heller.
En nervrak in på insidan. Är det? Efter alla år. Ja. Håll upp en fasad. Ja, jag vet faktiskt inte vad jag har för... Ni får väl hålla koll på det.
Få koll på det. Ja. Ni som lyssnar får väl också höra om man repeterar något ord också hela tiden, som någonstans eller fascinerande och så vidare. Jag har inte hört någon så här Tellan-tix rent ordmässigt hittills. SHL omstartar nu efter landslagsuppehållet, och det har hänt massvis med saker. Jag hade nog gissat på att någon klubb skulle ha utfört något tränarbyte. Vi hade ju Brynäs förra veckan, men jag trodde att det skulle komma någonting mer här. Spelarna var ju lediga och tränarna var lediga här. Fredag, lördag, söndag återsamlades på måndagen här, eller i måndags då, beroende på när ni lyssnar på det här. Men det har ramlat in lite nyförvärv och jag ska rabbla lite här. Vi har en hel femma som har kommit in. Vi har Petteri Virtanen till Djurgården, Patrik Virta till Örebro, Johannes Salmonsson till Timrå, Carl Persson till Malmö och Viktor Svedberg 204 till Linköping. Abris, vilken tycker du var den bästa spelaren av de här?
Jag skulle först och främst lägga till att mitt under våran sändning så har Mora presenterat en ny målvakt i Janne Juvonen.
Jaha, det förstod jag att var på gång.
Ja, och jag vet inte om man ska tolka det som bra eller dåligt för Mora, för jag har hela tiden tyckt att de skulle behöva ha en mer pålitlig backup. Samtidigt kanske det här talar för att Engstrand...
Ja, men jag pratade med honom igår, kan jag säga. Ja. Han har ju hjärnskakning och det är inte så bra med honom.
Nej. Och då är ju Juvonen en rak ersättare för Engstrand, och då står man ju kvar, då är ju frågan ens om man har ett lika starkt målvaktspar som man hade när serien startade. Men givetvis, man måste ju ersätta Engstrand nu om man är borta. Valinho har gjort det jättebra ett par matcher när han var med där, men i längden så orkade han ju inte och fick ju dålig hjälp också av sina utspelare där i sista matchen inför uppehållet. Men ja, det är ju en åtgärd som var direkt nödvändig. Sen vet jag ju inte om Juvonen kan komma upp i Engstrand-klass. Jag minns han från UFA, han för mig att han var med i VM-laget där i Finland som Harry Rindell hade.
Vad såg ni i den nyfrämden någonstans? Varför har inte jag den här infon? Varför har jag passerat?
Vi har lite hemligheter. Du är inte målvaktsexpert.
Direkt meddelanden här från Mora. Ja, nej, men den är officiell att presentera. Men i övrigt så frågar de vem som var det bästa nyförvärvet där.
Jag ska dra namnen
igen. Nej, det behöver du inte göra, för de har jag uppskrivna här, så att det är lugnt. Det är en ganska svår fråga där. Carl Persson kan jag tycka tillför något till Malmö när han nu kommer upp på den nivå som han förhoppningsvis ska vara på. Det har vi sett förut att det är ganska tufft från komma från lite tilltuffsad där och vara nere i East Coast och så och hitta
skulle
tillbaka.
Skulle han verkligen åkt över?
Nej.
Skulle han gjort en Joel Persson och stanna hemma?
Nej, man kan alltid. I efterhand är det jättelätt att säga att han inte skulle göra det, och det kan man väl vara tveksam till också. Men det kanske du och jag också hade gjort om vi hade fått den där sign-on-bonusen och liksom blivit smickrad av att vi tycker du är så bra så vi tror att du kan ta plats i Nashville redan nu och titta på Viktor Arvidssons resa och det ena med det andra. Så att det är alltid lätt att säga, men nej, det borde han ju inte ha gjort då. Så att det tycker jag är en spännande värvning. Sen kommer nog Petteri Virtanen i Djurgården kommer inte vara någon glänsare där, men jag tror det kommer vara en nyttig spelare. Det jag hör är att en väldigt omtyckt spelare i laget som alltid gör sitt jobb, som är väldigt duktig penalty killer, som även har gjort en del poäng och fått en lite mer offensiva roll i TPS. Det är en gedigen hockeyspelare.
Han lär väl bli andra center, eller hur rankar
han? Ja, eller Marcus Davidsson, man hoppas där. Då får man tillbaka Fjällby Jonsson också, så är ju Marcus Davidsson, Jonathan Davidsson och Fjällby för mig en andra kedja. Och då
så
kanske
högt
man
upp i hierarkin alltså?
Ja, men det tycker
sätter
jag.
Sätter du tanke Dicken på i en tredje kedja alltså?
Det beror på om man är spelare. Det är ju också ett frågetecken jag har.
Petri Virtanen lär väl få leka med Dick, blir det inte så eller?
Det är väl det som blir kvar om Dick kommer tillbaka när jag är sugen att spela hockey och sådär. Det är ju det också som man får ställa sig frågan om. Djurgården behöver ju definitivt, ska han vara med i Djurgården så ska han ju gå för fullt och vara en ledande offensiv spelare, och det har väl inte varit än. Om det är bara skador som har gjort att det är så eller om det är något annat, det får väl framtiden utvisa då. Men för mig känns ju den Davidsson-kedjan, om den blir återförenad, som ett betydligt säkrare kort på en producerande kedja framåt.
Tolkar jag rätt som att du tycker att Virtanen är den bästa nyförvärvet?
Ja, jag tror att du vet mest vad du får av i alla fall. Jag vet
det
också att Patrik Virta, det har det definitivt gjort, så är det. Men jag tror inte att han är jättedyr. Patrik Virta har ju producerat i Finland, men vi har ju sett forward som har producerat i Finland förut som kanske inte är... väger lite lätt i SHL. Han hade väl tufft i KHL här också. Så att, men att det är en skicklig spelare, Patrik Virta, det är ingen snack om. Sen är man alltid lite osäker på om han kommer att kunna producera även i SHL. Men han har väl kanske en lite högre offensiv potential än vad Virtanen har. Men jag känner mig... Virtanen känns som ett säkrare kort.
Men Virta behövs ju i Örebro också. De behöver ju få in lite mer scoring där. Just nu är det inte bara, men Palusha gör ju det mesta. Liksom. De behöver få fler kedjor involverade, och just med Virtanen så är det väl perfekt egentligen med Dick, om han är en hårt arbetande spelare, att Dicken kan stå och servera honom på ett eller annat sätt. Det skulle vara, kommer bli intressant om det blir så att de kommer spela tillsammans.
Och vill bli återigen uppmärksammande hur gamla vi börjar bli, Abris. Jag kommer ihåg när jag bevakade Patrik Virtas pappa, Tony Virta, var väl bland annat i Leksand där. Och sådär. Och nu får man liksom, nu är det sönerna som man ska ha koll på. Det är inte bara Emil Larsson och Janne Larsson, utan det kommer alltså finska hockeyspelare som är över 20 år som har pappor som man har bevakat. Och det tycker jag är intressant att se, också ett tecken på igen, man blir inte yngre. Vem tyckte du var bäst av de här nyförvärven då? Du kanske vill ta den här målvakten, finska målvakten, vad heter han nu igen?
Janne Juvonen.
Var kommer han ifrån då?
Han kommer från Innsbruck.
Innsbruck?
Innsbruck kommer han från. Han spelade i Pelicans förra året.
Var i finska ligan hela tiden. Mm. Jag är helt fel ute på det. Och
har varit i Pelicans i Lahti ganska länge, vad jag ser ut som. I stort sett i alla fall en flera år. Och han kommer från Innsbruck i år.
Var när UFA borde han vara 93, va?
Ska jag kolla här, han är 94.
Ja, han var underårig där till och med. Han var med i UFA.
1,85, så att medelstor målvakt. Och, men, det är ju hemskt att behöva säga, men det verkar vara riktigt illa då med Engstrand. Och det var väl någon mer målvakt som hade också fått en smäll på.
Ja, Jonas Gustafsson, monstret där, som uppgifter säger att han har hjärnskakning också. Mm. Engstrand kan ju träna, det vill säga, men får inte stå matcher. Mm. Sen kanske är lika farligt att träna, om vi pratar om det här med
skrat. Det är farligt att träna oftast.
Men igen, när man har varit borta över en vecka eller två veckor eller tre veckor, jag vet inte hur länge vi är nu på Engstrand, det är svårt att komma tillbaka. Det är oerhört svårt att komma tillbaka.
Målvaktsspel handlar ju väldigt mycket om timing också. Det är inte bara liksom att vara fysiskt redo också, utan det är mycket timing. Det är mycket liksom hur ska få allting och retur. Ofta de första matcherna man kommer tillbaka så känns det som att pucken bara studsar på skydd och alltihopa. Man känner sig bara helt fel, och jag vet inte om Mora riktigt har den lyxen, och att han har kommit tillbaka, att han inte är beredd att spela på en gång.
Och Engstrand har ju spelat så sjukt mycket i det här laget. Alltså det är ju absolut värsta tänkbara, det här scenariot för dem. Alltså. För det kan vara lite inkörningsperiod för den nya finska målvakten också. Så det tror jag är jättetråkigt. Men vilken tror du, Tella? Vem tyckte du var bästa kryddan till ett SHL-lag?
Jag tycker nog Victor Svedberg är ganska intressant. För frågan är, om man tar in en sån stor spelare, hur är det med Bibic egentligen? Kan man ju undra liksom.
Det var vi inne på i förra podden här. Och det man såg mot Frölunda, så är det ju inget bra alls. Och när man har fått några smällar av den typen som man har fått, så är det inte så himla mycket som talar för att det kommer att bli så himla mycket bättre heller. Jag är jätteorolig där för hans skull. Just ja. Att han kändes inte redo när han var ute mot Frölunda och åkte på en smäll till där. Och nu är ju frågan om hur lång konvalescens det blir. Och just det här när man ser att spelare agerar annorlunda när de inte ser riktigt klara i knoppen ut när de åker på isen. Ja, som sagt, första smällen tycker jag är konstig också mot Timrå, därför en sån fysisk spelare att gå in på det sättet som han gör där.
Det ser konstigt ut när han ramlar bakåt också.
Ja, men han går ju in helt oskyddat och får en rakt på hakan där. Och
skyddar sig inte själv.
Nej, inte alls. Nej. Inte alls. Och det är ju i en sån situation när du går in och tacklar så kan du inte sträcka fram hakan.
Och han lever ju på sin fysik också.
Ja, det är absolut. Det är ju, tar du bort den dimensionen från hans spel så är...
Så det känns ju som att de fyller i en funktion i Linköping där med en spelare som är väldigt stor.
Ja, 204. Längst, han blir ju längst i SHL då. Men kommer han hänga med Svedberg då? Om han har svårt att hänga med i AHL, har han liksom möjlighet att hänga med i SHL då?
Jag har sett för lite av honom så att jag kan tyvärr inte svara på det, men det är som sagt, det känns ju som att de fyller en plats med en likadan spelare i stort sett då, som Bibers, men det får vi ju se. De, förhoppningsvis har de ju bra koll på vad han har gjort då där borta och
kul att han, att vi får nu kan vi inte kalla för NHL-proffs riktigt sådär, men ändå roligt att han på något sätt vänder hem och vi får se alltså profiler där borta som man trodde kanske skulle liksom bara tokjaga ett eller annat kontrakt då, men det har han kanske lite gett upp.
Han var assisterande kapten där borta också, vilket tyder på att han har några bra ledaregenskaper. Får man ett sån roll som icke-amerikan också där borta, eller kanadensisk, så är det också ett bra tecken. Han hade ändå 24 pinnar förra året på 73 matcher, så att det är inte superdåligt för att vara back.
Nej, han har ju funnits på marknaden Svedberg länge, stort sett sedan i augusti där, och det har inte riktigt hänt någonting, men nu öppnades väl en lucka där i Linköping. Fördelen för honom tror jag trots allt ändå att han är ju fostrad på stor rink i svensk hockey, spelar SHL, vet lite grann, det tror jag att göra anpassningsperioden lite kortare också, men det har hänt mycket i ligan också på 5-6 år som han har varit borta. Det går lite fortare nu, även om skicklighetsnivån har sjunkit lite.
Men samtidigt med hans räckvidd då, så kommer han kanske inte behöva kunna åka lika mycket skridskor också. Jag menar, har en 204, har en ganska lång klubba också liksom, så han kan stå i mitten för att boxa ut spelare och ha
Minekära.
Ja, precis, så fortfarande klubban ute i sarghörnet, han står framför mål liksom.
Jag hade tänkt att säga Svedberg då, men eftersom jag får välja sist nu så tänker jag inte ta samma namn då. Men
yes.
Vi ringde ju och pratade med en källa inom Chicago här, och han hyllade faktiskt Svedberg. Jag hörde på honom att han var lite besviken att han inte blev kvar inom Chicagos organisation, för han menade på att det är bra spelsinne och bra första pass och så vidare så att säga. Men jag säger väl Johannes Salmonsson då, och jag lägger väl in den parametern här att jag tror inte han är jättedyr för Timrå. Jag tror att han kostar inte så mycket, vill bara spela hockey igen och kanske inte haft så jättemycket på bordet heller, utan Kent Norberg då snodde honom, inte som en ersättare för Mattias Guter rakt av, det kan jag inte riktigt säga att de är, för jag ser dem inte riktigt som liksom samma typ av hockeyspelare. Men jag tror Johannes kommer tillföra, han är väldigt stark skridskoåkare, bra längs sargerna, har rutinen som behövs i det här unga Timrå, varit med väldigt många år, så att faktiskt räkna hans SHL-klubbar. Timrå blir alltså hans, han har spelat för Djurgården, Brynäs, AIK, Linköping, det är hans femte SHL-klubb då. Lite fascinerande.
Men Rögle också.
Rögle också, sjätte SHL-klubb. Ganska mycket är det. Jag vet inte, har Hagos, nu tar jag på uppstuds igen där, så nu finns det risk för bakslag. Har Hagos SHL-rekord fortfarande?
Ska vi räkna hans klubbar och se om vi missar någon? Skellefteå.
Vänta, när du räknar ska jag powergoogla Hagos, så kan jag få facit här.
Men det är ju, nu får ni hjälpa till. Skellefteå, AIK, HV, Timrå, Rögle.
Är det någon som räknar? Eller?
Fem är vi uppe i där i alla fall. Jag har säkert glömt något.
Ska vi dra från början då? AIK, Timrå, Mora,
ja.
Är det någon som räknar nu?
Ja, ja.
HV71,
ja.
Södertälje, Skellefteå och Timrå.
Timrå sa du två gånger. Ja. Sex får jag det till.
Sex också.
Södertälje.
Fick du med Södertälje?
Ja, du sa det.
AIK, Timrå, Mora, HV, Södertälje, Skellefteå. Det blir sex stycken.
Mm.
Ja, då tangerar Johannes Hagos rekordet, kan man kalla det för då. Sex SHL-klubbar är ganska häftigt.
Mm.
Vad, som hockeyspelare, struntar man i sånt där? Är det bara vi i media som älskar att räkna klubbar?
Jag tror att det är en åldersgrej, att man var van förut, man spelade för samma klubb. Nu de yngre spelarna tror jag inte bryr sig så mycket om det. Det är så hockeyn ser ut. Man byter klubb och spelar byter klubb och klubbar sparkar spelare hit och dit, så att det är inget ovanligt. Kommer inte bli ovanliga heller, tror jag.
Om vi vänder på frågan lite snabbt, ni måste inte svara, men ni får jättegärna svara, för det blir så tråkigt annars för våra lyssnare. Vem av de här spelare vi har nämnt tror ni inte kommer nå samma framgång som de spelare som vi har lyft nu och tror blir succé?
Så jag känner ju spontant att det är minst, det är ju Hannes Salmonsson, om jag ska vara helt
ärlig. Han har ju så lite som krävs för att det ska bli succé.
Alltså, jo, men vad behöver Timrå? Timrå behöver ju få in spets, de behöver få in, alltså, de har ju en ganska stor mängd forwards.
Jo, vet men jag de att behöver stabilitet också. De har varit väldigt svaga bakåt också, tycker jag.
Jo, men de behöver producerande spelare, och jag, det Timrå behöver ha in är ju spets. Nu vet jag att det inte är jättelätt att hitta sådana spelare.
Fast,
och jag
vet att är inte det tufft att liksom klanka på honom där riktigt? För jag menar, han ändå ska göra 20 poäng per säsong. Det är det man räknar om honom liksom då.
Jo, men nu menar
du, menar du kanske Nubben du ska vara kritisk.
Det är den värvning jag förstår minst av, alltså på det sättet. Och jag förstår att de behöver bredda truppen lite grann. Olofsson och Hollander försvinner bort där. Guter har försvunnit. Så jag förstår att de behöver få in en forward. Och jag vet att marknaden inte är jättestor. Men det jag får minst puls och det jag liksom ser minst poäng i att värva är ju Johannes Salmonsson till Timrå.
Ja, Timrå har gjort minst mål också. Så att de har 31 mål. Och
ja, men Virtanen är ju en ersättare för Enqvist, en center som kommer göra till digit. Och Virta är ju spets för Örebro som man behöver ha. Carl Persson är också spets för Malmö som de behöver ha. Viktor Svedberg ersätter ju Bibic. De har ju inte så mycket starka defensiva eller stora backar så. Och Juvonen är ju också given på något sätt med Engstrands skada. Så för mig blir det ju Johannes Salmonsson.
Carl Persson var ju också given att komma hem. Alltså, han har ju kontrakt med Malmö, så att han kunde ju bara bryta sitt. Och sen var det bara hoppa på nya kontrakter. Så det är ju inte, det är på ett sätt inte en värvning då.
Ja, bara att bryta är det väl inte heller, ja. Eller han hade ändå ett kontrakt där. Nu vet jag inte exakt hur det var skrivet.
Men han hamnade ju i East Coast Hockey League. Så att då är det ju, och det är ju så att då går han ju automatiskt in på kontraktet med Malmö. Det vill säga samma sak som Högström. Om han väljer att komma hem till Djurgården så måste Djurgården fortsätta erbjuda hans kontrakt. Så det är också ett sätt från båda hållen att han kan ju välja att kliva av och säga att det här var ingenting för mig, och då får han automatiskt hans kontrakt med Malmö.
Vilket tycker du var den minst eller den sämsta värvningen då?
Ja, jag kan tycka lite, jag tycker att Djurgården har en ganska stark centersida ändå. Nu är det jättetråkigt med Andreas Engqvist.
Hur motiverar du det?
Ja, att de har kanske Sveriges bästa center som Jakob Josefsson.
Ja.
Och sen har de helt hyfsade centra med Strandberg, Davidsson och Albert Lundin. Jag tycker att det ser helt okej ut. Jag tror väl att Virtanen kommer göra helt okej. Det är en stabil kille. Det är inte någon flashy. Men jag är lite förvånad. Jag kan gissa, jag tror inte han var så billig. Nu kan man göra sign-on som man kommer från Finland. Men jag tror att det var ganska mycket pengar. Nu har de med Enqvist pengar att kunna använda där. Men den är lite det mer förvånande över. Patrik Virta, jag har inte sett han så mycket, men det där kan nog gå hur som helst. Carl Persson, får se om man kan leverera i Malmö. Men Virta är väl den som jag lite sådär, ja, vi får se hur verkligen det blir, för det tror man lagt ner väldigt mycket pengar
så
på.
Så Djurgården har lite grann från Högström också, just de pengarna därifrån också.
De har ju kommit överens om att han ska inte hem nu.
Precis, så att där har de nog en del pengar och ja. Ja, men det blir intressant att se.
Tell vem tror du då? Och de här som du tror kan vara
av de här som kan floppa, eller?
Ja, eller som inte gör lika stor succé av den som vi har ju tagit fram varsitt namn. Så vi
det är svårt att säga, men jag är lite inne på Abris också. Timrå behöver få in någon som gör mål, liksom. De har gjort
tycker
minst mål.
Tycker att det är ju Norberg som man ska säga, Kent Norberg, sportchef, att det är han som har floppat och som har tagit in Salmonsson. Jag tycker att ni är tuffa mot Salmonsson där.
Ja, men alltså Salmonsson, du vet ju vad du får där. Det är ju inte honom.
Nej,
som varken
jobb,
spelare eller person, utan nu pratar vi mer om vilken spelare vi som känns mest överflöd eller som vi tror inte riktigt inte är någon bra värvning. Och det handlar ju inte om Salmonsson varken som spelare eller person.
Och då är ju sportcheferna vi ska bedöma egentligen vilket jobb de har gjort när de har plockat in dem här.
Ja, den sämsta värvningen innebär ju inte att spelande direkt är fel på, utan det är ju mer valet av spelare i så fall som man kan kritisera det. Sen det är ju positiv och bra kille som kan komma in lite som Daniel Widing i Rögle och sprida lite glädje upp i Timrå under novembermörket. Så att,
man ska ju klart för sig också att Timrå hade alltså en spelare när säsongen började som tjänade mer än 100 000. Mm. Och då Mattias Guter. Så man har väldigt lite pengar att liksom få hitta något roligt på. Jag tror man var totalt chanslös på Virten eller Virta. Jag tror att man liksom kunde inte vara med där ens. Mm.
Sen är ju marknaden är jättetunn. Och är du Jumbo i SHL eller snudd på Jumbo i SHL så står du inte först i ledet och får de här spelarna. Så en toppklubb som Djurgården, toppstad som Stockholm får ta in Petri Virtanen som inte är något jättenamn heller. Det säger ju en del om hur marknaden ser ut. Så att det är ju en extremt tuff.
Jag tror Djurgården pröjsar ganska bra för han. Om han har en klausul med TPS,
ja,
att han kan lämna nu i det här läget. Han har ju givetvis varit smart här. Mm. Väljer att lämna under landslagsuppehållet. Han vet om att det finns Schweiz, Tjeckien, KHL och även andra finska
klubbar. Men hur heter en sån spelare? Det är ju ändå ingen hårdproducerande. KHL och Schweiz tror jag säkert att det finns, att man går på andra namn i så fall.
Men de blir ju heta. Timo Ramstedt,
Tjeckien var väl inte värre,
men Ramstedt nämns ju nu som liksom en frälsare för att han är ledig på marknaden. Mm. Så, men det känns som att är man bara ledig nu så blir man wow, nu kommer en frälsare.
Sen ska man då ta beaktning också just det här att Timrå troligtvis kommer få spela kvalspel också neråt. Den är ingen rolig att komma in och spela heller. Det är tufft för alla spelare, för gör man dåligt där och Timrå åker ut, då är det svårt att få jobb nästa år också, så att, som utländsk spelare. Så att jag är lite inne på Abris också. Jag tror att det beror på lite grann vilken typ av stad man har också och var man ligger någonstans i tabellen. Sen är det ju intressant.
Tycker ni är tuffa mot Johannes att ni tror att han ska floppa? För jag menar, jag har svårt att se att han med den lönen, med de förväntningar man har.
Alltså, så floppa, så det är bara att han sämsta eller minst användbara värvningen. Okay. Så vi förstår minst av. Vi gillar Johannes jättemycket. Mm. Han är en av våra favoriter.
Jag tror han kommer säkert göra sitt jobb. Ja. Men han kommer kanske inte, som du säger, han kommer inte lösa.
Jag skulle se honom som en breddforward, ett bättre lag, ja, skulle jag tycka att
han var. Han är ju en bredd även i Timrå. De har ju nästan.
Jo, men Timrå behöver inte bredd.
Nej, men om de inte har råd att värva spetsen då?
Nej.
Man ska vänta med lite tid, ja. Så kommer någon annan på marknaden kanske som verkligen vill flytta eller vad som helst.
Timrå blir inte sämre av Johannes Salmonsson, inte så, men de blir inte tillräckligt mycket bättre heller som de skulle behöva bli.
Vilken dynamik vi fick i den här. Det är kanske mer den här diskussionen. Det här är inte SVT:s morgonsoffa, kan man säga.
Ja, men sen är det intressant med Gustafsson också. Hur pass illa är det med honom? Alltså, kommer han vara borta en längre tid?
Men Jonas Månsvett Gustafsson,
ja, behöver Linköping värma in en till målag? För att det är ju trots allt så att de har ju faktiskt inte vunnit sen Jakob tog över. Och jag säger inte att Jakob är en dålig målag, men de kanske behöver någonting där också. Det är ju, hur mycket målag det finns det på marknaden också som kan gå in och ta hans roll. Det är ju tveksamt, så att,
jag snabbt hoppas... tänkte på vad han Joakim Lundström, men han signade väl med en rumänsk klubb eller något.
Ja. Men det är frågan om han kan komma in och göra skillnad där också. Det blir också en, då ska nog säga att då ska man hellre behålla Jakob under så länge tid.
Tiden drar iväg. Jag tror att P.O. Larsson, vår kollega, har redan sprungit sin mil här, för han är ruggigt snabb där. Han står och stretchar där och väntar på att vi ska sluta, så han får gå in och duscha. Grym podd idag. Jag älskar när det händer lite, när vi får lite känslor i podden. Det är mycket bra. Och tack alla ni som lyssnade. Det är på grund av er som vi gör det här igen och igen. Hej då.